Ebba Witt-Brattström, varför har du valt att gå tillbaka till 70-talet i dina två senaste böcker just nu?
Jag har velat göra det ganska länge, i alla fall en 6-7 år kan jag säga. Så jag upplever att det är härligt att jag äntligen har gjort det. Men anledningen var ju att det här decenniet är så missaktat i litteraturhistorien. Det vill säga, många unga människor tycker det är jätteskojigt med 70-tal, och de lånar sina, vad blir det, mormödrars majonkläder och palestinasjalor och allt möjligt sådär. Men just när det gäller litteraturen så har inte den någon ordentlig status. Och när jag skrev min förra bok som kom 2010, som är en slags kvinnorörelseaktivistbiografi kan man säga, och alla kära systrar, och var ute och pratade med den, så var det väldigt mycket folk som kom fram och sa: vi är så glada att du ljussätter det här decenniet, därför att vi har gått omkring och skämts. Vi har fått skämmas för att vi bodde i kollektiv, vi har fått skämmas för att vi var med Vietnamrörelsen eller i kvinnorörelsen, eller att vi trodde på en bättre värld, och allt som vi har läst det är inget värt, och ändå så är det ju så att det var de här böckerna som förändrade våra liv. Så tänkte jag, men det är ju förskräckligt att gå omkring och skämmas för en stor del av sitt liv, kanske när man blev vuxen, kanske när man etablerade som ett kärleksförhållande, bildade en familj, gick ut i yrkesliv, alla de här väldigt viktiga åren. Och så blir de på något sätt infettade av den här uppfattningen att det var estetiskt framförallt och kulturellt ett grådaskigt, politiskt korrekt årtionde. Och det var det ju på många sätt, men inte bara. Och jag beslöt mig då för att jag skulle ge det här projektet en chans, och satte mig och läsa om alla böcker. Framförallt skönlitterära, men också en del debattlitteratur från den här perioden. Och det var fantastiskt. Det var jättekul. Allt var ju inte bra, men det var så mycket som var bra. Och som jag skulle kalla för definitivt både klassiker och mindre klassiker. Och en väldig bredd. Det var ju inte alls så att, som man sen i efterhand sa, att allt kvinnor skrev var bekännelser. Sådär. Och det var för mycket underliv, och det var för mycket socialrealism, skurhinkar, och det var skilsmässa. Föreställningen att varje kvinnoroman började med en förtryckt kvinna i början, sen träffade hon på kvinnorörelsen i mitten, och i slutet så skilde hon sig från sin man. Det finns nästan inte en roman, ja, någon enstaka va, men det är inte den typiska. Så att det där vill jag göra något åt.
Det här var antagligen böcker som du läste då på 70-talet också. Ja. Och nu läste du dem på nytt.
Exakt.
40 år senare.
Ja.
Ja. Hur förhöll du dig till dem då och nu, så att säga?
Jag tror att jag var en ganska typisk läsare på den tiden. Men jag skrev ju väldigt tidigt. Redan 72 började jag recensera i Kvinnobulletinen de här böckerna, och på några av dem har jag varit lektör för olika förlag och sådär. Så att jag var ju redan från början litteraturkritiker, litterat lite grann. Så. Stor läsare har jag alltid varit. Men det är klart att jag läste dem på ett annat sätt, så som många andra gjorde också då. Nämligen mera som en del av utforskandet av naturligtvis kvinnans historia, relationerna mellan kvinnor och män, allt det där som nu täcks in av en jättelik och bitvis ganska tråkig och exklusiv genusvetenskap. Det fanns ju inte då. Så att det blev de här böckerna ett sätt att, som man säger, någon slags, man kanske läste dem sociologiskt mera också. Och sen även vad män skrev, eftersom där kunde man ju hitta den kvinnobild som man inte begrep sig på, som män hade och som man stötte på hela tiden i verkliga livet. Så att på det sättet så var det ju som en stor upptäcktsresa. Och då kanske man inte skilde på samma sätt mellan att, jaha, det här är en historisk roman, Häxringarna, och jaha, det här är är en slags en blandning mellan rapportbok och dagboksroman, rapport från en skurhink eller århundradets kärlekssaga, men den handlar om mig eller min syster. Eller man läste mera identifikatoriskt, så tror jag, och tänkte inte så mycket på det. Så att därför var det roligt att med litteraturforskaren, så att säga den mera seniora litteraturforskarens blick, titta på de här böckerna och avgöra, håller de?
Håller de?
Ja, förvånansvärt många gör det. Och de gör något nytt också. Man kan väl säga att det naturligtvis var ett realistiskt årtionde. Men denna realism är något så mångfaldig. Den spretar åt olika håll. Den är verkligen innovativ och spännande. Och en poäng, någonting som jag ju inte var förberedd på, eller två kan man säga, det var ju de här eller tre, i alla fall olika teman som jag plötsligt förstod var helt utslagsgivande och kan samla upp en del av böckerna. Det första var ju det här temat stå i bredd, att det fanns en sån, man kan ju säga att det är banalt och det gäller alla tider, att när kvinnor skriver så är det faktiskt inte bara för kvinnor, utan de skriver ju också för att upplysa männen eller nå männen eller visa upp en del av verkligheten som då tidigare inte hade fått visas upp. Och det gällde ju många av de här böckerna, bröt ju ny mark på det sättet. Så att, ja, man brukar nämna Kerstin Thorvalds Det mest förbjudna, som ju etablerade det dittills helt okända faktumet i världen att kvinnor över 50 år kunde ha sexuella begär. Sådana saker som hela tiden lite förskjuta vad som hade ordsats av olika typer av erfarenheter. Men att man också ville, så att det var upplysa männen, men man vill också nå männen. Männen måste med. Och det ser man ju tydligt i den här dialogen mellan Märta och Henrik Tikkanen, tycker jag. På ett förtjänstfullt sätt. På det viset gick ju diskussionerna hela perioden, att det fanns den här, männen måste med för ensamma, kan vi inte göra det här, jämställdhet är någonting som gäller båda, bla bla bla, så där höll vi på att tjata. Det finns i böckerna, jag tycker det är intressant, det hade jag inte tänkt så tydligt skulle avteckna sig. Och det andra är naturligtvis mor-dotter-relationen som inte hade, vi har ju jättemycket far-son uppgörelser i litteraturen, ja, ända till Karl Ove Knausgård kan man ju prata om det. Men just det här med mor-dotter och konflikter, men också som överhuvudtaget tar tag i det, var ju nytt. För att i den klassiska litteraturen, kvinnolitteraturen, är det ju så att mödrarna är i princip avlivade när romanerna börjar, om man tänker på, ja, såna här riktiga highlights som Jane Eyre till exempel och Charlotte Bronte och många författare också på nordisk botten har det på det sättet. De är galna eller i bakgrunden eller avlivade. Så att men här tar man tag i det här på ett nytt sätt. Det är väldigt spännande. Sen en ny typ av kvinnohistorisk realism som verkligen skriver med en slags saklig och underbyggd och lågintensiv vrede som Kerstin Ekman. Men det fanns flera med henne i den. Men hon gjorde ju detta med sina fantastiska historiska romaner. Som skriver fram, man säger, historiens underavdelningar, kvinnor och barn. Med en blick på maktens män. Men det jag också blev förvånad över var ju att de manliga författarna tog ett sånt kliv. Började så att förhålla sig till den här feministiska utmaningen och var på väg mot en mer ansvarstagande mansroll. Man kan ju säga att sociologiskt sett går det ju att bevisa att 70-talet innebar att män på ett annat sätt började ta ansvar för sina barn. Alltså mer på bred front, såklart det alltid har funnits fäder som har gjort det, men också in på med små barn och sådär. Det var ju nytt med pappaledighet och föräldraförsäkring och sådär. Och det är någonting bra som har fortsatt i våra länder, i vår del av världen. Men fortfarande så fattas det här att förhålla sig solidariskt till sina barns mamma eller till sina hustru eller till sina döttrar ibland också. Alltså att tänka efter på det sättet och granska sin maskulinitetskonstruktion. Det har vi inte sett så mycket av, tycker jag. Men det var som en liten rörelse där på 70-talet. Jag försöker ju lyfta några av de främsta exponenterna. Det är ju Henrik Tikkanen får bli ett exempel. Men även Ingmar Bergman med Scener ur ett äktenskap. Den hade bara kunnat skrivas på 70-talet. Därför att det fanns då den här publiken, det fanns det här i luften. Det var liksom feministerna var på och männen svarade på olika och ganska komplexa vis. Jag lyfter också fram Sven Lindqvists En älskares dagbok och En giftmans dagbok som är så kallad bekännelselitteratur och visar att han gjorde någonting alldeles nytt. Och han blev också en bestseller på det. Han skrev fram en helt ny manstyp som till exempel inte kan njuta sexuellt överhuvudtaget om inte hans hustru njuter lite mer, skulle jag säga. Något så ovanligt. Det är intressant att se att det fanns två stora såna här debatter under perioden. Det ena var Kerstin Thorvalds, Det mest förbjudna. Det var liksom äckelreaktioner och karaktärsmord på den. För mycket sex, fel sorts sex. Kvinnor över 50 och så vidare, ja. Och sen så var det Sven Lindqvist, att de manliga kritikerna blev precis lika arga på honom. För han visade fram, och han var som en könsförrädare här. Här håller vi ju en gemensam front. Och han har ju dessutom långa avsnitt om impotensproblematik. Nej, men alltså det är nog det mest förbjudna för män att skriva om. Men det gick på 70-talet. Det här är ju också en bit in på 80-talet, men det gick.
Mm. Du talar om det här skamliga, att folk tycker att det är skämmigt, att de skäms för sitt 70-tal, och det är kanske också lite av en utgångspunkt just för den här stå i bredd, att du blev upprörd över hur man ser ner på 70-talet och den här litteraturen. Hur kommer det sig att det är så skamfullt, eller upplevs som skamfullt?
Ja, alltså det finns ju två nivåer. En är ju att de litterära smakdomarna på förhand nog har, alltså redan under 1980-talet så börjar de ju att på något sätt bygga en Berlinmur mot 70-talet just med att, genom att påstå att det var estetiskt så lågt stående litteratur. Och det tror jag beror på, och det är samma typ av erfarenheter som sen läsarna skäms över, alltså att det är helt enkelt mänskliga erfarenheter som gestaltas litterärt. Kanske för första gången på det viset under 70-talet som man inte vill, som man vill hålla den fina liksom höga litteraturen ren ifrån. Och det handlar ju väldigt mycket om kvinnliga erfarenheter. Och problemet är att om du beskriver en, jag menar våldtäkt naturligtvis, men även andra förnedringssituationer för kvinnor, så finns det ju alltid en kritik emot hur patriarkatet så att säga lever i de män som utför det här. Och den typen av kritik vill man inte ha som i alla fall maktman. Och därför, det är ju min hypotes här som jag försöker underbygga rätt bra, tycker jag. Men i alla fall kan man ju ifrågasätta den, det står var och en fritt. Det är att man sen, alltså man vill inte befatta sig med det där. Litteraturen skulle på något sätt, det blev någon slags reningsprocess där som var väldigt hård. Jag kan ta ett citat från Ingmar Björksten som var kulturchef på Svenska Dagbladet. Han envisades med att recensera Kerstin Thorvalds, fast han absolut avskydde henne. Och han kunde skriva ungefärligen i samma ordalag efter i slutet av varje recension att jag är så trött på kvinnliga underliv. Det intresserar mig inte. Och det är ju helt naturligt upp till honom att det behöver han ju inte. Men varför ska han recensera dem? Det behöver han ju inte göra då. Han kunde ge det till någon som inte var så på förhand jättetrött på det. Men det förstår jag menar, det blev kanske inte en häxjakt, men det blev en väldig, just på kritikernivån på kultursidorna, ett avståndstagande som sammanföll med ett generationsuppror. Så att de yngre männen som sökte en plats på det litterära fältet. Där passade det att ta avstånd från så att säga pappa-generationen, som jag redan sa, Ingmar Bergman, Sven Lindqvist. Även visar jag ju att P.O. Enquist blir författare på 70-talet med Tribadernas natt. Han blir världsberömd dramatiker då, just där, och med en väldigt könstypisk konflikt. Ja, och så vidare. Så att de ville göra någonting annat, och så gjorde de någonting annat. Och när de gjorde det, de unga männen, så glömde de liksom helt bort eller tog avstånd ifrån det som man ändå kan, jag säger, mammakvinnan eller den mera mogna kvinnans erfarenheter och även sexuella erfarenheter som 70-talet präglades av. Utan man får mera pedofil inriktning på unga kvinnor eller flickor då. I den roman som höjdes till skyarna, som kom 1979, skriven av Stig Larsson, inte han med Millennium till illogin, men autisterna. Så att autisterna är ju en manstyp helt enkelt, som är en ganska förfärlig, dekadent dandy och amoralisk. Så. Och för kvinnornas del så, de yngre kvinnorna måste ju profilera sig också. Och sen handlar det ju om att inte komma släpande med några obehagliga erfarenheter som skulle få de manliga litterärsmakdomarna att rynka på näsan. Så att men de kunde ju inte låta bli att skriva, egentligen i samma tradition, lite tematiskt. Men de skruvar till det. Och det blir ganska intressant litteratur av det. Och vi får ju på 80-talet en boom av kvinnliga lyriker. För första gången. Och det är ju direkt, det är också lite det som är min tes, att det är ju en direkt följd av att 70-talet var så feministiskt starkt och att det kom så många bra kvinnliga författare. Det gjorde det ju lättare för dottergenerationen så att säga att komma loss. Men det blir lite dotterkvinnoproblematik, så att jag gör något av det. Men sen vet inte jag hur pass avgörande det är att det är just 70-tal och 80-tal. Jag tror att det är speciellt. Men alla perioder är ju sådana att nästföljande period profilerar sig litterärt och kulturellt och så vidare mot den politiskt och så. Mot den föregående. Men min stora poäng tror jag är att visa på att man kan inte försänka ett decennium i någon slags skammens djuphav eller liksom sätta in i en glasburk och skruva på locket och låtsas som de här böckerna har aldrig funnits, som litteraturhistorien, handböckerna och så vidare gör. Lite nedlåtande om man skriver om det, och helst skriver man inte om det. Man talar om 60-talet var språkexperimentellt och intressant, och så 80-talet, det var komplext och hög, estetiskt och sådär, poststrukturalistiskt och postmodernt och intressant och så. Och jag säger att ja, men här låg de här 10 åren och var hur intressanta som helst. Om man inte ser den linjen, och så tillvida är jag verkligen litteraturforskare. Jag tror på litteraturens rörelse genom tiden. Man förlorar något, och man förlorar en rad klassiker, och det är de jag hoppas att jag har kunnat lyfta nu helt enkelt, så att de aldrig mer ska bli bortglömda.
Du var lite inne på det redan, vad arvet från 70-talet innebar. Hur ser du det här arvet gå vidare, om vi tänker nu på den här linjen framåt?
Jag har grubblat väldigt mycket över det. Såklart tycker jag att det finns mycket som jag kan känna igen som hanteras på olika sätt i den nordiska litteraturen. Jag sa redan, jag nämnde Karl Ove Knausgårds Min kamp. Det är så att säga en 70-talistisk diskbänksrealism nog. Och även den här relativa brottningen som förekommer med en lite skamkänsla inför maskuliniteten och det här far-son-förhållandet, det är egentligen en uppgörelse med fadern. Det som fattas där är solidariteten med kvinnan, blicken på modern finns heller inte där. Men annars ska jag säga rent estetiskt så är det 70-tals estetik, så skrivsättet då. Och han framställer sig också som en ny man i förhållande till barnen som han hämtar på dagis, och så han skurar golv och allt han gör och sådär, och folk applåderar hem för det. No. Men det kan man göra, jag tycker den är jättebra. Men man måste liksom måste ha den blicken också på det. Sen kan jag tycka i, om jag nu skulle kort säga någonting, så i den finlandssvenska litteraturen så finns ju en stark tradition, och den finns nog sedan tidigare också, men där kan jag tycka att där lever 70-talet mycket i den här introspektiva manligheten. Jag menar, jag tycker Kjell Westö, Peter Sandström och finns även andra. Det tycker jag är intressant. Det där finns inte i Sverige, och det har väl kanske mindre med 70-talet att göra i ert land än med kriget och frontsoldatpappearvet så att säga. Men det blir alltså så tydligt, och då kan man i förhållande till det, man måste hela tiden arbeta med den här typen av maskuliniteter. Så tycker jag är jätteintressant, och det är någonting som Finland kan ge världen eller Norden, den nordiska litteraturen. I Sverige nu så har vi ju fått just en Augustprisvinnare, Kristina Sandström, som har skrivit 3000 sidor om en hemmafru i Örnsköldsvik som egentligen lånat mycket drag av hennes mormor. Så, och hon säger själv att hon vill levandegöra förmödrarna. Det är också en typ av väldigt lågsniffande, ganska detaljerad beskrivning av det lilla livet och de som administrerade det och arbetade i det, så att säga, från kakrecept till den här ständiga oron för barn och för att man gör fel eller för att man hela tiden är i underordnad position. Det är jätte 70-tal. Det är så där så jag blir så där varm om hjärtat. Så jag tror att det här, om man skulle säga att det här är tendenser idag, så ser det ju väldigt bra ut. Och nu blev ju Sandströms Transparence Blanche nominerad till Nordiska rådets litteraturpris. Och då kan man ju säga att på det sättet är det ju bra. Ibland tänker man att det är inflation i litteraturpriser, men det är bra med dem. Därför att då lyfter man fram typer av böcker som andra tänker, aha, det där är kanske något, och så börjar de skriva i den traditionen. Och då är vi ju nästan tillbaka i 70-talet, tänker jag.